Ja, det här är Åke Sandin och nu startar Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff nummer 1371. Innehållet i största korthet. Vi delar ut massor av veckans rosor, bland annat till svenska orter som tar emot flyktingar. Och apropå flyktingar så hörs från Skärholmen bildläraren Sten Kanevall och 13-åriga flyktingflickan Olacka som nu hotas av utvisning efter att ha bott halva sitt liv i Sverige. Bengt Svensson har från San Francisco skickat en pepprad text om krigens resultat. Den läser vi upp. Rysslandskännaren Stefan Lindgren utfrågas om krisen i Ukraina. Och i min egen krönika citeras Gorbachev och Schori och Sverigedemokraternas militarism kommenteras. Men först veckans rosor alltså. Lovers said in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yes, it's bon. Ja, Monica Schelin, vi ska dela ut så många verbala rosor nu så det gäller att ta tillräckligt i din blomsterkorg. Vem vill du ge den första rosen?
Det vill jag faktiskt ge till Södertälje som sägs ha tagit emot flera flyktingar från krigsdrabbade Irak än hela USA under samma tid faktiskt.
Och jag vill ge en ros i samma ämne och den ska jag ge till min ångermanländska hemlandskap. Där finns den lilla orten Mellansel som tillhör Örnsköldsviks kommun. Och den har några hundra invånare och avfolkningsbygd. Men i fjol kom plötsligt 100 flyktingar dit. Hur skulle ett samhälle med bara några hundra invånare klara av en så stor omställning? Skulle flyktingarna trivas? Och vad skulle lokalbefolkningen säga om det blev problem? Det var frågor som många i Mellansel ställde sig. Roger Fjeldsätt på kommunen var nervös, för nu skulle den redan ansatta lilla orten bli hem åt ett hundratal främmande människor. Som i ett trollslag skulle invånarantalet stiga häftigt. Men nu, i år, säger han.
Jag var nervös för om vi skulle kunna klara av att göra någonting bra för dem. Och jag var nervös för att det kunde hända tråkiga saker som skulle få folk att ifrågasätta varför de kommit hit.
Hans farhågor kom, tack och lov, på skam. Nu hoppas han att flyktingarna ska stanna i Mellansel permanent. Amr Al-Yami var mer lättad än nervös när han i fjol klev av bussen i Mellansel efter den långa besvärliga resan från hemstaden Homs i det krigshärjade Syrien. Men nu säger han...
Det var fantastiskt att komma till Sverige och bo i Mellansel den första tiden. Människorna där var jättesöta. Jag fick svenska vänner och tränade språket med dem hela tiden.
Och från gemene man och kvinna i Mellansel hörs nu glada omdömen om de nya invånarna. Till exempel...
Vad trevliga de är. De är jättefina människor, otroligt ödmjuka. De har varit väldigt villiga att hjälpa till med saker och ting, med vår fritidsanläggning till exempel, med att måla hus, klyva och stapla ved.
En solskenshistoria är ett aktuellt ämne, inte minst med tanke på valutgången nu senast. Ja. Och källan för det där var Aftonbladet den 14 september. Och senare i det här Radio Tuff hörs en annorlunda och tyvärr tragisk flyktingberättelse. Den handlar om den 13-åriga Olacka som efter halva sitt liv i Skärholmen nu hotas med utvisning. Och sen går vi utrikes. En ros till den amerikanske juridikprofessorn och debattören Richard Falk som ogillar president Obamas vapenskramlande. Han skriver bland annat...
Kriget mot terrorn har alltid handlat om att döda terrorister, men man kan inte döda en ism-terrorism. Att göra något åt orsakerna som övertygar folk att bli terrorister skulle vara mycket mer effektivt. Vi dödar människor därför att vi tycker att det är fel att döda människor.
Det var en ganska vass ironi där på slutet av Richard Falk. Och sen en ros till journalisten Glenn Greenwald som blev världskänd när han i tidningen The Guardian avslöjade delar av visselblåsaren Edward Snowdens uppgifter om den tidigare hemliga amerikanska massövervakningen. Nu skriver han bland annat om amerikansk politik i Mellanöstern.
Det var inte mer än ett år sedan vi översvämmades med budskap om att den syriske presidenten Bashar al-Assad var den värsta onda och ett allvarligt hot och att militära aktioner mot hans regim var både moraliskt och strategiskt absolut nödvändigt.
Greenwald påminner också om islamiska staten ISIS otäcka härjningar och i Syrien och Irak och erinrar om att det bara var ett år sedan USA:s utrikesminister John Kerry faktiskt jämförde den syriske ledaren Assad med Hitler. Greenwalds slutord.
Nu firar Obama-administrationen och den amerikanska politiska klassen ettårsjubileet av den misslyckade Bomba Assad-kampanjen. Genom att starta en ny kampanj, att bomba de som bekämpar Assad, just samma sida som USA har beväpnat de senaste 2 åren.
Och för balansens skull en ros till självaste USA, världens ledande militärmakt, vars kritiker vi därför ofta citerar här i Radio TUF. Nu skickas cirka 3000 amerikaner till västra Afrika för att försöka stoppa den i området allt mer härjande Ebola-epidemin. Det är jättebra. Tack USA. Och sen en ros till Thomas Eriksson, aktiv i TUFs systerförening i Nässjö, som berättar om en kampanj som är väldigt viktig att stödja. Den har 3 huvudpunkter.
Inga NATO-övningar i Sverige. Lämna det nuvarande NATO-samarbetet. Nytt försvar.
Och i uppropet påminner man om att i NATO finns flera kärnvapenmakter. Undertecknarna tycker att Sverige ska verka för internationell nedrustning och stödja FNs arbete för internationell säkerhet. Och de har en hemsida som är ganska lätt att nämna. Folkkampanjen mot NATO.se. Folkkampanjen mot NATO i ett ord.
Och sen en ros till de kloka människor som köper TUFs mangogram. Redan nu så finns det över 115 000 mangoträd bland de hundratals fattiga byarna i indiska Dharampur. Och flera blir det tack vare mangogrammen, den perfekta presenten. Det finns 3 typer.
För det första, för att gratulera. För det andra, istället för blommor. Och för det tredje, att hedra någon bortgångens minne. Det mangogrammet har rubriken till minne av. Och varje träd kostar 5 kronor. Så till exempel för 200 kronor blir det 40 träd och så vidare. Och den mangogram kan man väl beställa av dig, Monica, på vilket telefonnummer då?
712 25 81.
Det är lätt, 712 känner alla till.
Ja.
25 är kvadraten på 5, 81 är kvadraten på 9.
Oj.
Du ser vilket matematiskt telefonnummer du har. Och slutligen, rosor till vad då?
Till de solidariska människor som blir medlemmar i den frivilligt men aktivt kämpande Tyresö, U-lands- och fredsföreningen TUF. Medlemskap för enskilda, så det är bara 200 kronor för hela året. För någon på samma adress, för en familjemedlem, så kostar det bara 80 kronor. Och det kan sättas in på TUFs plus giro 16 01 37-6. Hjärtligt välkommen som medlem.
Och du behövs. Och på telefon till Radio TUF har vi nu med oss bildläraren Sten Kanevall från Lillholmsskolan i
Mårberg Skärholmen. Du har engagerat dig för en av dina elever. Du engagerar dig för många elever. Men för en speciellt, berätta.
Ja, det är så här att i årskurs 6 förra året så hade jag en elev som nu går i 7:an, Tolacka. Hon kommer ursprungligen från Mongoliet, eller hennes familj kommer från Mongoliet.
Oj.
Det är långt bort. Hennes mamma och pappa har sökt asyl i Sverige.
Mm.
Och fått slutgiltigt nej på det här. Och Lacka har gått i svensk grundskola hela sitt liv. Sen årskurs 1 med samma klasskamrater. Och hennes klasskamrater blev förskräckta när Lacka berättade det här i april, tror jag det var.
Mm.
Fick hennes klasskamrater veta det här. Det har varit en hemlighet hela tiden. Och Lacka har inte riktigt vågat eller velat berätta det här. Men då berättade hon. Och de blev då väldigt upprörda och har försökt på en mängd olika sätt tillsammans med oss lärare att ändra det här beslutet så att hon ska få stanna. Och vad vi vänder oss mot, det är framförallt Olackas situation. Vi tar inte ställning till den här ursprungliga ansökan om asyl, utan hon har gått 6,5 år i svensk skola.
Och
skött sig bra. Hon kan svenska och hon är en del av vårt land, kan man säga. Och det, hon bör få fortsätta att leva här, tycker vi, med rätt stor upprördhet.
Mm. Ja, nu var det ju några nya bestämmelser om uppehållstillstånd som kom 1 juli. Man pratade om särskilt ömmande fall. Är inte det Olacka ett särskilt ömmande fall?
Vi trodde ju det. Vi trodde att den här nya lagstiftningen var nästan specialgjord för Olacka.
Mm.
Och att nu kommer de att ändra beslutet. De kommer att låta henne stanna. Därför att den nya lagstiftningen som är initierad av Miljöpartiet tillsammans med den avgående regeringen ska syfta just till att barn ska behandlas på ett liberalare sätt. Man ska ha lägre för att få stanna vad gäller barn. Sverige har ju skrivit på FNs barnkonvention där man ska ta hänsyn till barnets intresse i första hand i alla sociala fall. Tyvärr fick hon nej på det här. Lämnade in en ansökan och den 29 augusti meddelade Migrationsverket att nej, de tänker inte lyssna på de här skälen.
Är det risk för att familjen som Olacka tillhör utvisas till Mongoliet när som helst nu då?
Ja, i princip har de fått veta, de fick veta den 18 augusti att de hade 3 veckor på sig egentligen.
Oj.
Att lämna Sverige. Nu hänger det här i luften lite grann, de är kallade till ett nytt möte på Migrationsverket. Men de tänker fortsätta med det här.
Om lyssnare vill engagera sig, hur ska man kunna engagera sig för att hjälpa dem att få stanna?
Det finns faktiskt en namninsamling på nätet som heter på Skriv under. .com tror jag det heter. Skriv under .com.
Ja.
Där finns det en namninsamling som man kan skriva på som ligger kvar. Man kan också gå in på lillholmsbild.weebly, weebly.com, där det finns en sammanfattning av Olackas fall med klipp från tv. Jag har ju varit här och filmat och jag har kommit in i Aftonbladet och allt möjligt.
Mm.
Och där kan man se eleverna och höra dem intervjuade.
Du har inte Olacka där så jag kan få prata?
Ja, jag har faktiskt Olacka här i närheten så du får prata med henne personligen. Här kommer hon.
Mm. Hej Olacka.
Hej, hej.
Jag heter Åke och gör radio, förstår du, i Tyresö. Hur känns det? Är du väldigt orolig?
Ja.
Du är du. Trivs du i Lillholmsskolan, Vårberg, Skärholmen?
Ja, det gör jag.
Har du många svenska kamrater?
Ja.
De har gjort en del för att försöka påverka myndigheterna att du ska få stanna. Vad har de gjort?
De har gjort namninsamlingar och de har skrivit till Blått och Lacka stanna på Instagram, Facebook och andra sociala medier.
Vad sa du? Det hette adressen?
Instagram.
Ja.
Facebook.
Ja.
Twitter.
Okej.
Okay.
Ja. Jag såg ditt efternamn. Men jag vågar inte uttala det. Vad heter du efternamn, Olacka?
Olacka Tsend Ayush.
Oj. kan du, du läser och skriver jättebra på svenska. Kan du läsa och skriva på mongolesiska eller vad det är för språk där?
Nej, inte så bra. Jag kan nästan ingenting, men jag kan prata lite.
Okej, jag önskar dig lycka till och ha det så bra. Tack så mycket och lacka. Och hör av dig ifall det blir ännu värre för dig. Hej då.
Tack själv. Hej då.
Ända borta i San Francisco har faktiskt Tuff en mycket värdefull medarbetare, Bengt Svensson. Och vi har satt rubriken Krigens eländiga resultat på hans senaste text som nu läses upp av Monica Selin.
Och han skriver så här: hej alla lyssnare. Är det inte en fantastisk tid vi lever i? USA har just startat sitt tredje Irakkrig och sitt första Syrienkrig med bombningar och mer vapen till inbördeskrig. Senaste veckan har 750, förmodligen fler, flyktingar drunknat i Medelhavet på flykt från Syrien med flera länder. Men oroa er inte, USA har accepterat hela 68 flyktingar från Syrien hittills i år. Vad mer kan Obama göra? Varken han eller Jimmy Åkesson vill ju ha massinvandring av flyktingar. Låt mig föreslå ett citat av Albert Einstein.
Skillnaden mellan genialitet och idioti är att det förra känner sin begränsning, sa alltså Albert Einstein.
Ja, just det. Och här kommer ännu ett.
Definitionen av galenskap är att man gör samma sak om och om igen och förväntar sig ett annorlunda resultat varje gång. Citat från Albert Einstein.
Alltså, bomba Afghanistan.
Resultat, kaos och talibaner.
Bomba Irak.
Resultat, kaos och Al-Qaida.
Bomba Libyen.
Resultat, kaos och jihadister.
Låt Saudiarabien och kompani skicka vapen och Turkiet med flera NATO-länder skicka jihadister till Syrien. Resultat, kaos, Islamiska staten och halshuggna engelsmän. Ja, ISIS har förstås halshuggit en massa irakier och syrier också. Men i väst betraktas syrier och irakier som untermänniskor vars huvuden inte är politiskt exploaterbara. Men när ISIS börjar halshugga västerlänningar måste något göras. Och varför inte samma sak som tidigare har misslyckats? Bomba Irak och Syrien. Hollande i Paris vill dessutom bomba Libyen. Om igen. Vad var det nu Einstein sa?
Definitionen av galenskap är att man gör samma sak om och om igen och förväntar sig ett annorlunda resultat varje gång.
Ja, men Einstein var ju en oerhört intelligent, kreativ och nyskapande vetenskapsman, humanist och antimilitarist. Och dagens så tv-mässiga och verbalt begåvade statsmän har väl inte tid med sådana mossiga typer.
Jag tyckte alltså vår radiotussman i San Francisco, Bengt Svensson, som önskar alla våra lyssnare en riktigt skön höst.
Och på telefon från Skarpnäck har vi nu med oss Stefan Lindgren, eminent Rysslandskännare. Idag läste jag i DN och idag är 19 september att ryssarna hade erövrat östra Ukraina, kallar det för Nyryssland eller något sånt. Stämmer det?
Nej, det stämmer inte. Det är ju vad som påstås hela tiden ifrån några västmakter och från Kiev, regeringen eller ska vi säga juntan i Kiev. Men de här OSSE, alltså Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa, de har ju observatörer längs den rysk-ukrainska gränsen. Och de säger att de inte har några belägg för de här påståendena. Det skulle ha förekommit en närmast reguljär rysk invasion av Donbass.
Men du förklarar då att separatisterna de senaste veckorna har slagit tillbaka Kiev-regimens styrkor.
Ja, men det är väl som när man trycker på en fjäder, va? Att man trycker och trycker och trycker och så vet vad det är. Sprättar den upp. Alltså de, om man ser de som bär upp det här motståndet i sydöstra Ukraina, den rysktalande befolkningen, den lever ju i mycket större områden än bara Donetsk och Lugansk, va?
Dnipropetrovsk är väl ryskspråket i stort sett också?
Ja.
Och det är en stor stad.
Det är en stor stad och det är ryskspråket i huvudsak i Odessa också, på andra sidan Krimhalvön så att säga. Så att det finns ett vitt område. Charkov är också rysk, stort sett ryskspråkigt. Mm. Så att det finns ett stort område. Man kan misstänka att stora delar av befolkningen sympatiserar med de här upprorsmännen i sydöstra.
Hur många är det som de senaste månaderna har dödats i de här striderna? Och hur många stackars människor är det som har flytt hals över huvud? De flesta till Ryssland, tror jag. Det kommer aldrig några rapporter i svenska medier om denna flyktingkatastrof.
Nej, det är ju... Det finns ju många olika uppgifter, men om man ser vad FN har räknat, och oss är väl de som är representerade på marken så att säga, det är väl några tusen döda. Ungefär i samma storleksordning som Gaza faktiskt.
Är det värre än Gaza redan?
Ja, det, man kan misstänka, för Gaza har ju stått stilla ett tag, va, medan striderna i Ukraina har pågått längre, va. Men sen har det funnits helt andra uppgifter om 15 000 döda bara i Luganskregionen, va.
Men mycket i krig är ju överdriven propaganda.
Ja, visst. Jo, men det, och helt enkelt brist på verifierad information. Va?
Varför är man inte mer glad och tacksam nu då i västliga medier över att man har kommit överens på någon vänster och östra Ukraina, Lugansk det ska bli få någon slags autonomi. Är det så fel det?
Nej, det är ju alltså hela det här att man från början har skällt de här upprorsmännen för att vara separatister.
Ja, terrorister har de sagt.
Och terrorister, ja. Det har ju varit ett sätt att svartmåla det, för att den vänliga tolkningen är ju att det här är människor som försvarar sin hembygd mot intrång från illegala väpnade grupperingar. Va?
Varför är de illegala?
Ja, de har ingen laglig bas. Tillhör inte Ukrainas armé, och det är ingen som... så att säga, Ukrainas författning kan legitimera, utan det är privatarméer som är grundade av olika oligarker som Kolomojski till exempel.
Är det sant att Black Power och dessutom högerextrema legionärer från olika länder kämpar på Kiev-regimens sida mot de ryska separatisterna?
Ja, nu har ju grisen har ju fått läppstift, som det heter.
Vadå?
Blackwater har ju ombildats till någonting som heter så fint som Akademi.
Men de är där?
De finns där enligt olika vittnesmål. De filmades i mars i Donetsk. Sen har de väl hållit sig rätt så diskreta. Jag har inte sett så mycket hårda bevis för deras närvaro, men det sägs att man avlyssnar radiotrafik där man talar engelska på Kiev-sidan och så vidare. Och helt klart finns det i säkerhetsrådet i Kiev så sitter det olika NATO-specialister.
Jag antydde att man kanske borde berömma den ukrainske presidenten Poroshenko och den ryske Vladimir Putin, för de kom väl överens om det här i Minsk för några veckor sedan.
Ja, absolut. Nej, men de alltså konflikten hade ju kommit till en återvändsgränd där Parashenko kunde inte bara fortsätta för att hela hans armé höll ju på att rasa ihop. Va? Och Putin har definitivt inget, han har inga planer på att ockupera någon del av Ukraina.
Tror du på Putin?
Ja, i det avseendet tror jag absolut på honom. För att det vore väldigt katastrofalt för Ryssland om det skulle bli ett så att säga storskaligt krig i Ukraina och att Ryssland sen skulle bli sittande med någon ockuperad del av Ukraina.
Ja. Hörru Stefan Lindgren, tack för den här insatsen. Jag tror att du måste komma ut till Tyresö så vi får prata med ett par timmar en kväll i någon gång i mörka november. Kan du komma då?
Ja, men det är, jag är alltid standby för Tyresö, det vet du.
Jag gratulerar där med vår stora förort Skarpnäck. Tack ska du ha.
Ha det bra.
Hej.
Hej.
Och så till min egen krönika i detta Radio Tuff. Den handlar om två kloka män, Gorbatjov och Sori, men berättar också om de militärvänliga Sverigedemokraterna. Det är nu faktiskt 25 år sedan Berlinmuren föll, ungefär lika länge sedan Mikhail Gorbatjov, Sovjets sista president, införde glasnost, öppenhet, och perestroika, nydaning. 1990 fick Gorbatjov välförtjänt Nobels fredspris. Sovjetunionen upplöses liksom den sovjetdominerade militäralliansen Warszawapakten. Flera sovjetrepubliker blev egna stater såsom Ukraina, Vitryssland, Estland, Lettland och Litauen. Det sägs att USA då lovade det nya Ryssland att NATO inte skulle utvidgas österut. I så fall är det något av en aggressionshandling, ett löftesbrott, att alla forna Warszawapaktstater utom Ryssland nu är bland de 28 medlemmarna av NATO, liksom de tre baltiska staterna. Idag säger den 83-årige Gorbatjov, citat, jag fördömer dagens politik som ökar spänningen mellan öst och väst. Efter det kalla kriget har människor märkt att det går att leva och arbeta fredligt tillsammans. Det går att lösa konflikter, skära ner arméerna och kapa försvarsbudgetarna. Nu vill man planera idén om ett nytt krig. De kretsar som har intresse av rustningar försöker skapa intrycket att situationen är skrämmande. Men i själva verket vill det att vi ska vänja oss vid tanken på ett nytt krig. Man provocerar Putin för att kunna upprätthålla kapprustningen. Det största hotet kommer från de militärindustriella komplexen. Så sa Gorbatjov, slutcitat. En av Sveriges mest erfarna inom utrikespolitiken är Pierre Schori, som hördes här i Radio Tuff i fjol. Han har varit internationell sekreterare inom socialdemokratin och Palmemedarbetare. Han har varit kabinettssekreterare, biståndsminister och FN-ambassadör. Nu har han skrivit självbiografin med titeln Minnet och elden, som inte minst handlar om hans många år inom utrikespolitiken. Han slutar den omfattande boken med att prisa den svenska alliansfriheten. Soris tes är att det är den som möjliggjort en självständig och bra freds- och utrikespolitik. Han beklagar att denna självständighet nu hotas genom de ökande kraven på en svensk NATO-anslutning. Bara sällan nämndes utrikespolitik i den intensiva svenska valrörelsen nyligen, men varje gång den kom på tal varnade partiledarna för det man kallade den ryska aggressiviteten. Till och med vänsterledaren Jonas Sjöstedt jamsade med. Valets segrare, Sverigedemokraterna, vill ju öka miljarderna till den svenska militären. Aldrig under det besvärliga regeringsbildandet nu nämns att partiet också har varit vågmästare i riksdagen under de senaste 4 åren. Det har knappast märkts eftersom partiet nästan alltid snällt stött alliansregeringen. Jag heter Åke Sandin och det vi hörde var alltså min krönika i detta Tyresö U-lands- och fredsföreningsradiotuff nummer 1371. Det är faktiskt nu början på Radio Tuffs 30:e år. Och varför har vi då gjort detta program på frivillig basis ända sedan 1985? Jo, det är för att vi innerligt hoppas att ännu fler genom medlemskap vill stödja Tuff, där alla både i föreningen och i Radio Tuff jobbar helt oavlönat. Vi kämpar mot krig och våld och för icke-våld och solidaritet med världens många nödlidande människor. Vi har den enkla men ofta bortglömda uppfattningen att de enorma resurser som ödslas på militären, det vill säga förberedelser för att döda medmänniskor, istället borde användas till att rädda människoliv. Tuff har inga offentliga bidrag, utan helt beroende av många medlemmar. Och medlem blir man genom att sätta in 200 kronor på Tuffs plusgiro 16 01 37-6. Anslut gärna någon på samma adress, alltså så kallad familjemedlem, för endast 80 kronor. Och hjärtligt välkommen som medlem. Information om Tuff finns på hemsidan tuff.nu. Och nästa Radio Tuff, 1372, hörs första gången söndag den 5 oktober klockan 17. Och sen 3-4 gånger per dygn i 2 veckor. Men det kan när som helst, liksom tidigare radioprogram, avlyssnas på tyresoradion.se. Klicka gärna på den. God fortsättning på hösten, kära lyssnare.